Detta är Per Hansson här. Ni lyssnar på SH Radio.
Mycket varmt välkomna tillbaka till det 12:e avsnittet av podcasten Genuin Läderkula, där vi snackar om svensk fotboll i synnerhet, men även fotboll utomlands som har med just svenskar att göra. Jag heter Sebastian Persson och är tillbaka i vanlig ordning med Ludvig Billengren på min ena sida.
På den ena, på den högra sidan vill jag nästan säga. Jag är tillbaka och jag mår bra, och vid min sida då, på min högra sida, har jag Johan Björk.
Ja, jag mår lite mindre bra, måste jag väl ändå säga, efter den här lilla jobbiga förlusten borta mot Göteborg. Så det är... Ja.
Har du återhämtat det?
Nej. Kan vi få hoppas på ikväll efter kickoffen, så får vi hoppas att jag har lite roliga miner eller ett lite bättre smile på mig.
Ja, så är det ju.
Så är det ju.
Ja, det brukar ju vara en lösning, ofta kickoffen på problemen. Det blir väl vår tredje i ordningen nu, va?
Ja, jag tror det. Man brukar säga att man bara ska ha en kickoff, men det är väldigt trevligt tycker jag. Och då ska man ha flera.
Det är ju oftare kickoff efter att Djurgården har kört väldigt dåliga matcher. Ja. Eller inte presterat alls.
Man kan se ett visst samband där.
Mm, det är då man vill ut och sörja. Men om vi ska gå hoppa eller rakt in på kanske blåvitt matchen då.
Eller så kanske vi ska ta lite innehållsförteckning först.
Det kan vi också göra.
Du är så sugen på att snacka om dina sorger.
Får det överstökat.
Ja, men idag ska vi prata givetvis om blåvitt emot Djurgårdens IF. Och sen så gör vi lite axplock här, och vi kommer bland annat såga lite försvarsspel i Örebro mot Bayern också. Sen har vi lite fotbollsnyheter. Vi kommer spekulera lite i hur EM-truppen kommer se ut. Vi kommer snacka lite silly season, klara övergångar och lite rykten. Vi kommer även lägga in ett litet svensk protokoll med Pelle Olsson, Feyenoord-målvakten.
Hansson menar du?
Pelle Hansson.
Gamla HIF-aren som numera är andra målvakt i holländska storklubben Feyenoord. Intressant att se hur han tänker kring det.
Sen har vi en torsdags tillbakablick i vanlig ordning, och det har anknytning till IM. Och morgondagens stjärna den här veckan är Örebro SKs Axel Pålsson. Därefter så kommer vi till vår liberala punkt, där vi kommer ta upp två frågor som har kommit in till podden, vilket vi tycker är väldigt roligt. Den ena handlar om J Södras destruktiva spel. Sen har vi en liten diskussion angående taxiappen, kan vi kalla det, Uber.
Men då rattar väl vi igång podden och låter den rulla, så att säga.
Ja, det gör vi.
Styr skutan.
Kör.
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar med GLK-derbyt Blåvitt-Djurgården på Gamla Ullevi, som avverkades här i veckan. Vad säger vi om den matchen?
Fantastiskt.
Nej, inte så fantastiskt.
Det är delade meningar, men man kan väl säga att det var väl två helt olika halvlekar i matchen. En som var ganska sömnig, där det egentligen inte hände så mycket, ganska stängt spel som det väl egentligen brukar vara mellan just Blåvitt IF. Men sen så öppnades upp rejält mycket tack vare Ingvall, skulle jag säga.
Det var ju lite mer en derbymatch första halvlek där. Var ju lite mer derbykänsla, lite hårda närkamper, hände inte så mycket mer, eller så mycket spelmässigt. Och sen andra halvlek så hände det lite för mycket för Djurgårdens del.
Det blev en sprudlande tillställning till slut. Det var ju som sagt, det var ju derbykaraktär bland de här bittra rivalerna. Men som sagt, IFK Göteborg vann 2-1. Engvall kändes het, Patrik Karlsson Lagmyr kändes het. Men man ska kasta in det att Djurgården kunde faktiskt avgjort matchen om inte Sam Johnson hade slått en passning som för mig är helt ofattbar. Ja, man kan slå i allsvenska.
Det är faktiskt det som jag stör mig mest på under den här matchen. Det är inte att, för jag hade ingen förväntning att vi skulle åka till Göteborg och ta 3 poäng, inte alls. Men när vi har 1-0 och läge på 2-0, jag tycker att man kan... Ja, jag förstår inte hur man inte kan slå en passning på 3 meter. Och att Ranegi är ju inte beredd heller riktigt på att få passen. Han kom ju helt fel i fotsteget.
Så, ja. Alltså jag tycker väl lite både, och. Jag tycker ju självklart att det är en fruktansvärt dålig passning av Sam Johnson. Men samtidigt med Ranegis rutin så måste väl han också kunna löpa på rätt sätt. För det känns nästan som han snubblade. Hade han bara slängt sig och petat in bollen, då hade det troligtvis blivit mål också. Så jag tycker det är ju rätt att kritisera Johnson, men jag tycker att Ranegi också förtjänar sig en liten känga.
Det är ju nästan, hade den där bollen kommit tidigare så tror jag att Ranegi kanske hade varit lite mer beredd på den. Alltså i första halvlek. Nu känns det ju nästan som att han är helt slut när han ska få bollen. Det är, jag vet inte, det är...
Nej, han behöver nog jobba lite med fysträningen där, skulle jag gissa på. Sen ska vi ju säga det om att det var väl egentligen Engvall som kom in och löste Göteborgs lilla kris offensivt. Och han blandade väl och gav, kan jag tycka. Han hade ju flera ganska enkla passningar som han slog bort. Men visserligen, han gör ju 1-1 målet och det var ju viktigt. Och sen så kan man ju kritisera Djurgårdens försvarsspel på andra målet. Visserligen är det ett fantastiskt avslut av Tobias Hysén. Men och låta Hysén få den ytan, då vet man i princip att det är mål.
Och passnett inåt bakåt, det lärde man sig på femman att det får man inte släppa till. Liksom. Det är...
Men jag tycker väl framförallt också just att Engvalls rörlighet på något sätt öppnade upp i offensiven på ett annat sätt. Där han ofta kom in i ytan mellan backlinje mittfält, där Ankan kunde hitta in till honom bland annat. Vilket gjorde att han då kunde öppna upp fortsatt. Och funkar då det kantspelet med kreativiteten med yttermittfälten, men även med Zählbeck, så blir det ju också lättare att anfalla och låsa upp de här försvaren, vilket man inte kanske kunde se under förra säsongen, men så som det ser ut nu så tycker jag ju att Engvall ska starta faktiskt.
Ja, jag är lite mer tveksam till det, men det har ju framförallt med att göra med IFK Göteborgs spelstrategi som inte fungerade i första halvlek, och det är ju att yttrarna ska ju in centralt, vilket de kommer inte in centralt, så satte man den långa bollen för tidigt, för att spelet bygger på att Alessami och Salmansson kommer upp i spelet, och man ska säga det att det kanske är Allsvenskans bästa offensiva backar just nu, och Salmansson, han hade ju 2 assist, så det ska man inte förringa. Sen gjorde Engvall väldigt bra, för att han mötte i rätt tillfällen och han gick i djupet vid rätt tillfällen. Sen så behöver han fortfarande jobba med passningsspelet.
Så var det verkligen. Och det jag också tyckte var kul, det är ju efter de här lite läckta skandalerna. Det var ju även i cupfinalen där, så var det ju snack om att många skadade sig utav knallskott, men även bengaler tydligen. Jag är inte helt insatt i det, men här var det ju faktiskt nästan, trots den här lite derbykänslan som fanns, var det ju ändå en kärleksfull stämning mellan supporterna på plats. Det var lite sköna ramsor emellan, borta stå och hemma stå, och det kändes som att det var ganska gemytligt faktiskt.
Så var det ju verkligen. Där får man ge Göteborg och Djurgårdsklacken en stor eloge. Att det vart ju en fotbollsfest. Inmarschlåten som Göteborg har, ja, ni kan ju ha den bästa i allsvenskan när hela publiken i alla fall är med. Så det var ju trevligt att få se det i alla fall.
Men vi måste väl snacka lite Besard Sabovic som kom in och verkligen briljerade på innermittfältet.
Det är väl egentligen det enda plustecknet som Djurgården kan ta med sig, skulle jag säga. Han får sin första start, han gör första målet, han är på rätt plats. Han går även in i närkampen faktiskt och smäller på, trots att han bara är 18 år. Han är 18, ja.
Ja, precis. Och just det också att han, trots sin unga ålder, man märker det lite i intervjun efteråt, att han har ju ett självförtroende, är lite småkaxig, men det gör ju också att han vågar slå de här passningarna. En snabb liksom vänder om, slår en boll liksom förbi mittfältet och hittar de här lösningarna, och han känns ju väldigt mogen i sitt spel i det. Men sedan kan ju också det kanske vara till en nackdel att han slå lite passningar som man kanske egentligen inte borde slå, och istället vända hemåt med bollen och ta det säkra alternativet. Men den framåtanden han visade, så tycker jag alla dagar i veckan att han ska gå före typ Kadavere på mittfältet i varje fall, även om Walker såklart har den platsen i vanlig fall.
Det är en duktig tvåvägsspelare, det såg man ju i matchen mot IFK Göteborg. Sen så behöver han jobba lite med bland annat sitt positionsspel. I och med att det tyckte jag att man kunde se att Walker var det som saknades, inte riktigt kunde ta den ytan som Walker oftast gör. Till exempel så var det någon sekvens där Engvall nästan kunde dribbla sig igenom. Då var han liksom i fel position. Så det gäller att han hittar det, men det får du ju via rutin och om du har spelförståelse.
Pelle är nog en ganska bra tränare, har ju den rollen också, just positionsspel och där organiserade defensiven som han, som du säger, fortfarande har en del att en del att öva på. Mm.
Sen så kan man plussa för att han vågar ändå slå de här crossbollarna som kanske inte alla mittfält, eller unga mittfältare vågar göra. Och han gör dem faktiskt ofta rätt, att de faktiskt kommer bakom backlinjen och inte dimper ner framför backlinjen. Så att då får ju anfallarna liksom, de får ett försök att i alla fall gå mot mål. Sen så är det ju, det är lite oroväckande att Walker återigen är skadad. Han har problem med ljumskarna och liksom, vi behöver ju han på mitten. Så fortsätter det så här så känns det som att vi verkligen måste hitta något bättre andra alternativ.
Mm. Och det är ju svårt att hitta en bra inmittfältare också som ska gå in, och särskilt då Djurgården som kanske inte har allt för mycket pengar att lägga ut på en vass inmittfältare. Se på Blåvitt, hade stora problem länge att hitta en bra inmittfältare och använda där. Nu har det börjat fungera, Sebban med Sälbäck, men det tar ju tid att kunna få in det här namnet. Kanske att man ska kolla åt grannländerna i så fall. Finland kanske finns något att hämta. Mm.
Daniel Sjölund hade ju varit perfekt att ha i det här läget, kan man ju säga.
Island. Men jag måste fråga här. Hur känner man inför att Sabovic då har varit gammal AIK-are?
Det är många som ställer
och,
den frågan.
Och Walker har spelat i AIK. Det är ju den här farmaklubben till AIK där.
Ni plockar upp skiten så att
ja, nu ska vi väl vara lite lugnt om. AIK är ju rätt bra på att ta Djurgårdsspelare också. Om vi kan ju senast kan vi ta Ibranić. Men han hade ju ett litet konstigt Instagram-inlägg för något år sedan där han skrev lite illa om Djurgården, vilket kanske inte är det smartaste som fotbollsspelare att göra när du kanske inte har en väg inom den klubben. Liksom. Det var ju rätt klart att han inte skulle få speltid i AIKs A-lag. Men det är svårt att klaga på det när han gör mål nu. Liksom.
Men går snacket i Djurgårdskretsar inför derbyt, då tycker man att det ska bli kul att ha honom med i laget, för att man kan ju känna i vissa fall när en spelare gjort en kontroversiell övergång, då har ju ofta spelaren gjort den övergången för att han vill lämna det ena laget, men här var det ju så verkligen att han hejar på AIK innan man tar chansen i Djurgården när han får den.
Jag orkar faktiskt inte lägga ner så mycket energi på det där. Jag tror ju snarare att han kommer vara riktigt taggad om han får speltid nu i derbyt, att vilja slå sina gamla kamrater liksom, och visa att han gjorde ni fel, att ni släppte mig. Men sen allmänna liksom inför derbyt är väl inte jättebra, kan man säga. Som jag sa innan, att nu när vi var borta mot Göteborg, då hade jag inga förväntningar på 3 poäng. Har väl inga förväntningar nu borta i vännernas arena heller, att vi ska ta 3 poäng. Utan det kan nog mycket väl bli en förlust. Och då kommer ju det här hela surret om att Pelle kanske inte är rätt tränare och laget är för dåligt och bla bla bla, så blir det en negativ trend igen.
Men det är ju väldigt sorgligt att det är så också sett ur ett Djurgårdsperspektiv, för att man har ju så många skador, och tänk om de hade haft alla de här spelarna med från start, Emrapti, Radetinac i form. Det hade ju varit ett helt annat lag.
Men det är ju lite det supporterkulturen, den är härlig när det går med den och den är lika jävlig att ha när det går emot den. Så det är det man får ta, det är lite det allsvensk fotboll bygger på.
Kanske ska titta vidare mot Tvillingen då, som också spelade i Göteborg nu i veckan, men mot BK Häcken där de vann med 3-2. Vad säger ni om den matchen?
AIK ska väl vara glada att de får 3 poäng, skulle jag säga. Nu är lite störningsmoment moment här bakom, men Strandberg får hänga. Gör rätt många bra avslut, vilket du, Ludde, kanske kan
Vi har ju en Strandberg. Jag hatar den nästan.
Strandberg-kritiker.
Låter bättre.
Ja, nej, men ibland då får man krypet korset. Han gjorde en fin insats mot Häcken.
Men det är ju lite släkten är värst där också, att han får väl en extra boost att kunna knäppa sina gamla lagkamrater på näsan.
Så är det ju. Det var ju likadant med Tobias Hysén. Men ja, Strandberg, det är ju en snabb och rimlig anfallare. Sen så lämnar väl Häckens försvarsspel en del övrigt att önska. Sen så glädjer jag Carlos Strandberg den här fina framgången. Han är faktiskt uppe på 5 mål nu, så att
Jag gillar ju Strandberg. Jag tyckte att han gjorde en himla bra match. Han är ju det han ska vara. Gör målen. Ett mål där knappt Abrahamsson, han reagerar i målet. Där han stack fram foten och pangade upp den i nättaket. Men han fick ju också mycket hjälp. Man skulle säga det att Yassin, som varit lite kall nu i inledningen av säsongen, gjorde en fantastisk fin insats på högerkanten och både gjorde ett mål och låg bakom då ena målet här till Carlos då. Så att kunna få igång honom för kantspelet har ju varit lite halvtaskigt i AIK under inledningen av säsongen. Så att det borde ju verkligen gått inför derbyt då som kommer nästa vecka.
Till något helt annat där så vill jag bara kasta in en liten kinga mot Strandberg. Att jag tycker att han kan bjuda till lite mer under intervjuer och så. Han är väldigt tystlåten, lite blyg och lite tråkig måste jag säga. En sån spelare tycker jag borde kunna bjuda lite på sig själv och kunna kasta in något skämt eller någon pik mot någon kommentator eller någonting. Men han är tyst.
Jag kan bara hålla med. Jag vet själv när jag såg någon match och man stod och väntade på honom för att man ville ha en intervju där innan han gick till Ryssland då. Men då var det ju hörlura på, nästan sprang ut mot spelarbussen.
Mm.
Och det är lite tråkigt för han verkar ju vara en skön lirare. Om man ser till hans Instagram-bilder där han ofta är ute med grabbarna från Hisingen och krökar lite lätt och liknande. Men det är väl kanske det att han har väl fått råd från någon att hålla sig lugn och städad i intervjuer och vara lite halvtråkig.
Han låter tystnaden tala som man brukar säga.
Mm, fint.
Men stannar han efter sommaren då? Tror ni AIK kan knyta upp honom?
Han svarade ju på det. Jag tror det var Fjällström som ställde frågan till han. Där han sa att han tyckte att fansen var bra, att det var en bra klubb. Men mycket mer sa han ju faktiskt inte.
Jag tror väl lite att han i så fall väntar in ett erbjudande från en annan liga. Det känns som att återvända till Ryssland där han inte fick så mycket förtroende nu mot slutet. Känns väl inte som ett hett alternativ för honom.
Jag tror väl inte Ryssland är riktigt rätt väg att gå från. Jag tror att steget från allsvenskan till en sån stor, så pass stor klubb som CSKA, det blir ju väldigt stort. Och CSKA har ju en tradition av att fostra ganska bra anfallare. Så att jag skulle råda honom kanske stanna kvar, vänta ut säsongen ut i alla fall. I och med att nu har han ju ändå gått bra i AIK. Och jag är ju inte helt övertygad om att det räcker att göra det bra en halv säsong i allsvenskan. Då får du bara en sån supertalong som John Guidetti var när han åkte hem till BP och spelade. Så säsongen ut skulle jag nog ta och sen se vad som händer. Och då skulle jag kanske gå till en något mindre klubb. Man ska visserligen hålla honom och tappat klass, men jag tror att det hade varit ett ganska bra steg för Kalle Strandborg.
Mm.
Ligger något i det. Men Paulinho då? Där har vi en forward som gjorde två mål nu. Satt i straff, fick cupfinalen mot Malmö, vilken man senare vann då på straffar. Hur bra är han? Hur kommer han bidra till Häcken nu? Kan de lyfta med hjälp av honom?
Ja, det tror jag att de kommer ju lyfta, i alla fall offensivt. Sen så finns det, som i väldigt många allsvenska lag, så finns det lite, ja, som säga, ris och ros kan man säga, på just det defensiva spelet. Och det är väl egentligen där Häckens stora svagheter ligger. Men givetvis Paulinho är en kvalitetsspelare, så det är klart att Häcken kommer bli bättre.
Det ligger väl en risk där också för Häcken försvarsmässigt nu när Jasmin Sudic har ryktats vara på väg till Rijeka, där Leonard Sota för tillfället också spelar. Så tappar man honom där också så blir det ju ännu tuffare defensivt, där man egentligen kanske bara har då Wallström och den här Tefo Marshamita åt det hållet. Och där har ju Gerardsson egentligen någonting som man haft problem med flera år. För Häcken har ju alltid varit ett lag som varit med bland de som gjort flest mål, men också bland de som har släppt in mest.
Mm, så är det ju. Och om man hade läst sina förhoppningar om att Häcken skulle få sitt stora genombrott i år i Allsvenskan, de kanske tar en toppplacering. Men som sagt, försvarsspelet, det är ett stort frågetecken där.
Cuptriumfen då? Lyfter man av det?
Ja, i alla fall självförtroendemässigt bör man göra det, visserligen. Jag tror inte man ska dra så höga växlar av förlusten mot AIK. Det var en jätteurladdning i kuppen, 120 minuter i benen. Men det är klart, jag tror att de känner att de har lite flyt. Sen så är ju bara frågan, ska de då satsa på Europaspelet eller på allsvensk spel? Alltså satsa och satsa, det är klart att de kommer göra sitt bästa. Men alltså Europapengarna, jag tror att de kommer locka ganska mycket för Häcken.
Frågan är om Häcken har ett tillräckligt starkt lag för att kunna slå sig i Europa också.
Det tror jag inte att de har. Jag tror faktiskt inte att IFK Norrköping har det heller, tyvärr. Men jag tror att i alla fall att Häcken kommer försöka ta sig till ett sånt slutspel.
Det känns ju som att om inte Blåvitt, med tanke på vilka spelare de ändå hade när de kvalade i fjol, hade möjlighet att ta sig vidare till Europa League, då känns ju Häcken ännu svagare i så fall.
Ja, de gör ju det. Det är ju om det ska till några värmningar här i ett sommarfönster som kanske kan höja Häcken, för att ekonomin är ju god i den klubben.
Men innan vi lämnar AIK och Djurgården här, ska vi säga någonting mer inför derbyt?
Intressant.
Ja, intressant. Nej, inte så nu är det tillbaka till de där derbynerverna. Det känns inte jätteroligt. Man vet ju att det kommer ju bli både Bayern och AIK kommer ju roas väldigt mycket om AIK fortsätter att förlänga derbysviten för förlusterna för Djurgården.
Mm. Känns väl som att AIK sitter också i förarsätet efter den här vinsten när man faktiskt levererade offensivt också.
Mm.
Även om defensiven fortfarande var lite Nisse Johansson, det gjorde ju ont att se att inte han hann upp i försvaret där när Paulinho frispelades. Det var ju han som tog död på den offsidefällan där, så att risken är väl att han börjar bli gammal nu. Det är jobbigt att säga det.
Han är ju för gammal. Så jag hoppas att han kommer spela 90 minuter nu i derbyt, så kan vi slå många bollar bakom honom.
Ja, och det är samma sak där. Om vi nu ska fortsätta kritisera försvarsspelet, så är det ju, har det ju faktiskt varit AIKs stora, stora svaghet i år också. Den svaga länken, som man brukar säga. Och tyckte väl, de hade ändå en 0-0 match mot Jönköping Södra, och då kan man faktiskt fortsätta med Sundgren, för det funkar ganska bra i backlinjesamarbetet där.
Jag har ju att göra mycket med också att Josse inte varit bra heller, och han har ju inte kommit upp i den formen som han hade i höstas, men samtidigt så känns det märkligt på något sätt, för man har ju fått in Jens Gustafsson då, som har sin spetskompetens i försvarsspelet, och även om inte Alm har sagt att de har tydliga roller vad gäller försvar och anfallsspel, utan att de delar på det, så känns det ändå märkligt att, med tanke på hur skicklig han var i HBK med försvarsspelet och organisationen där, att man inte får till det här. Men det ligger väl kanske någonting i att de har mycket formsvaga spelare där bak.
Mm.
Men ett annat Stockholmslag då, som heller inte briljerade försvarsmässigt.
Men det är ju bara att kolla på antal mål den här omgången och de tidigare omgångarna. Har det någonsin varit så här målrikt i en allsvensk start?
Det är svårt att gå för långt bak till historien, men det känns ju inte så när man bara tittar på det nu, för det har ju varit något otroligt i målskörden.
Då är vi nere på 30-40-tal, om vi nu ska snacka så mycket mål, i alla fall bara rent spontant. Ja. För att det är ju väldigt, väldigt mycket mål just nu. Och jag tycker väl att man kan se att det även ger avtryck i svenska landslaget, att defensiven är ju inte lika stark som den var kanske på 90-talet. Men det är ju en annan diskussion, och vi ska prata Örebro mot Bayern.
Ja,
Hawaii-matchen.
Hawaii-matchen, minst sagt. Där Rinne i Örebro-målet gjorde en helt lysande insats.
Gjorde en riktigt bra straffräddning där på Kennedys straffmiss 95 minuter, va?
Ja.
Sista som hände egentligen. För där ska man säga att Kennedys straff är ju, den är inte, visst, alla straffar som inte går i mål är ju i sig, de är ju dåliga, men det är ju en riktigt bra räddning han gör faktiskt.
Mm. Även om jag tycker Kennedy, det ser verkligen ut som man ska lägga den i det hörnet också. När
det gör det, absolut.
Vrider upp bredsidan mot det hörnet och tittar stint mot det, känns det som. Mm. Men Rinne ska hyllas. Jag tycker han har varit bra hela säsongen och är en väldigt lovande målvakt som jag tror gjorde rätt att stanna i Örebro den här säsongen. Även om Djurgården ryckte lite i honom, så känns väl kanske att det är bättre steg att gå från Örebro ut i Europa istället.
Jo, men absolut, där kommer han ju få speltid. I Djurgården så är det ju en liten kamp mellan Höje och Hampe. Nu verkar ju Hampe ha fått förtroendet för att bli startmålvakten. Så det, jag tror Rinne, som du säger, jag tror han gjorde det helt rätt.
Absolut. Kan vi se något mer om Bayern? Alex gjorde mål igen.
Alex
pangar upp den rätt bra, ja. Får man väl säga.
Ja, det gör han ju. Det är en riktigt bra spelare.
Judo-fenomenet levererar. Återigen,
ja. Nej, men man får ändå anse att hans session än så länge i Hammarby är fullt godkänd. Vilket jag var lite tveksam till i början av säsongen.
Var vi nog alla här faktiskt.
Ja, nej, jag har inte ens om det. Sen så är det likadant med Hammarby, att försvarsspelet är bedrövligt. Och det kvittar ju om de kan skicka in Israelsson och Filip Haglund och John Persson på mitten. Men de kan tyvärr inte ta hela defensiven. De gör ju ett jättebra arbete i det tysta, men försvarsspelet är för dåligt.
Jag kan vara lite drastisk nu, men jag börjar faktiskt fundera på om det inte är dags för Nanne att lämna efter säsongen. För tittar man då på om man jämför med J Södra och Östersund till exempel, de har också haft år i Superettan. Mm. Men Bayern har ändå bättre resurser.
Så mycket ekonomi som de har bakom sig.
Precis, de har ju chans att värva in spelare. De har chans att hitta de här kanske unga spelarna som kan formas in i Nannes spelidé, om det nu finns någon spelidé. Det verkar ju inte vara något tydligt direkt. Det är ju bara det här fysiska. Så kanske att man helt enkelt ska bygga om. Det kommer kosta, men frågan är om man är beredd att låta Nanne styra mer över de här pengarna.
Men då grejen är, de har gjort fel att de kastar in spelare som kanske ska vara i toppen av sin karriär. Melke kanske inte ska ha toppen, men han ska ändå vara, han ska vara spelaren som egentligen ska kunna gå in i Bayern och
en stöttespelare.
Ja, exakt. Mm. Men det är många som Bayern har tagit in som verkligen inte har levererat på sin bästa sida. Och då, om man tittar på Djurgården till exempel, som ändå har försökt dra in lite yngre spelare som under tid kan börja leverera i Djurgården. Det är kanske det Bayern borde göra och för deras...
Är det det ni säger att Nanne Bergstrand är allsvenskans Louis van Gaal?
Ja, men faktiskt lite så. Jag menar, Värvin Kalili, ser hur mycket de fått ut av honom.
Inte särskilt mycket.
Ingenting. Så att de tittar på det som finns närma, plockar upp de lokala talangerna som Djurgården gjort. Billigt, bra, formas in för framtiden. De bygger långsiktigt helt enkelt.
Om vi nu ska snacka om Hammarby, så har ju de faktiskt en ganska bra ungdomssida också. Och hur mycket har de fått fram till sitt A-lag där? Det är inte så där jättemycket. Det går ju räkna på en hand om man så vill.
Precis. Så vi kanske ska lämna det tråkiga där och gå vidare till Skåne där vi är en annan ungdom levererade. Och då snackar vi Jordan Larsson som gjorde mål igen.
Mm, det är ju otroligt. Han är ju väldigt bra på volley, den grabben. Direkta. Alltså det är inga studsar där som fjäll... jag ska inte blanda in Fjällström igen, det är ju nästan allt jag gör.
Ja, jag tänkte dra parallellen till Fabio Quagliarella. Det är bara snygga mål, den här killen. Och det är läckert att se, och jag har ju varit lite kritisk till honom innan, att jag känt att är han verkligen en spelare som kommer kunna komma ut i Europa? Är han en spelare som bara lever på fastans namn? Men jag börjar allt mer tycka om den här spelaren. Jag tror faktiskt att han kan bli något. Det finns någonting där.
Men så det, jag kan hålla med dig där om. Men det är just eftersom man har Henke som farsa. Alla börjar jämföra han med Jordan. Hur Henke var under den här tiden. Eller när han var så här gammal. Jag trodde inte heller att det skulle gå så bra för Jordan, just i att jag tror alla att det är bra att ha farsan som tränare faktiskt. Jag tror att det kan ha... Jag
är lite osäker. Det kan ligga någonting i det att farsan kanske tror för mycket, spelar för mycket med honom trots att han kanske inte är tillräckligt bra eller vill ha det på sitt sätt när Jordan kanske behöver något helt annat. Men jag tror att i det här fallet så har det ju sett rätt bra ut, och jag tycker det är helt rätt att han ska starta alla matcher. Mm. Han har gjort flest mål. Han är den klart mest lovande forwarden de har i truppen. Och jag har inte sett överdrivet mycket på hans rörelsemönster och liknande, men han hittar ju löpningar som till exempel vid ett mål nu, jag minns inte om det var mot Malmö eller om det var matchen innan, där forwards liksom drog ner backlinjen, men då tänkte han ju det liksom att men då stannar jag kvar här, fick passen, pangade in den i mål. Så att det känns som att han hittar mycket smarta lösningar, att han har huvudet med sig också.
Mm. Så är det.
Så är det.
Men MFF-krisen då?
Ja, MFF-krisen, det har varit en tung vecka för Malmö. Och det är som sagt, de ska egentligen springa hem det här årets session av allsvenskan, kan jag tycka, med det spelarmaterialet. Men de får det ju inte att stämma för 5 öre. Nu börjar det så sakta smidas in lite negativ laganda, skulle jag gissa på, att man inte får den utdelningen som man gärna ville ha haft. Och man kan ju prata om att ta det lugnt, men är det något annat än guld i år, så är det en fiaskosäsong.
Men jag tycker det är kul den här diskussionen att man har, att Malmö har en för bra trupp för allsvenskan, att truppen är ämnad att spela ut liksom i Europa. Men det tycker jag är lite roligt. Det är bara att kolla allsvenskan, de är ju inte överlägsna någon match egentligen.
Nej,
verkligen inte.
Det känns, alltså, jag vet inte om det är underskattning inför säsongen eller om det är eller vad det nu kan bero på, men det ser ju minst sagt inte bra ut, och även i Malmö försvarsspelet är ju fruktansvärt, alltså med det materialet de har, alltså det är för mig helt ofattbart att man kan leverera så dåligt match efter match.
Det känns ju som att det måste ju vara någonting som sitter i omklädningsrummet eller om det är en tydlighetsfråga från Allan Kuhn, för att spelarmaterialet finns där. Ikren visar form, Kjartansson gjorde 3 mål nu för den matchen. Rosenberg ska vara en klass för sig i Allsvenskan, men någonstans sitter ju inte anfallsspelet. Det var ju tomma matchen mot Djurgården. Det var ju liksom tafatta försök längs kanterna. Det var ju liksom en fast situation man avgjorde på. Så att jag tror det är någonting psykologiskt där som sitter i omklädningsrumsväggarna.
Det ska bli intressant att se också hur spelarna nu, för det är många som har valt Malmö för kanske ett skyltfönster och sen komma ut vidare i Europa. Att de har Europa som spelfält och kunna liksom visa vad de går för. Nu när de inte har det, nu när de bara har allsvenska matcher att se fram emot, så kan det ju bli ännu värre läge i truppen.
Ja, en spontan tanke är väl att kanske inte Allan Kuhn har den kunskapen som egentligen erfordras som huvudtränare, att ÅG var en klass för sig, vilket jag är ganska säker på. Men med spelarmaterialet som sagt så...
Kuhn är ju trots allt en assisterande tränare i grunden också. Och jag tror att man kan dra rätt stora växlar av det också, att det är sällan assisterande tränare går in och tar ett lag på egen hand eller gör det, utan i så fall väntar man under ganska lång tid i så fall innan man får det att fungera, så att säga. Mm. Men vi kanske ska vi avverka Sundsvall lite kort innan vi går vidare till nyheter.
Måste väl göra det. De fortsätter att leverera otroligt stadigt spel.
Sonko Sundberg-effekten.
Ja, kan man säga. Två riktigt bra mål. De hade ju, nu var det ju, det var ju lite onödigt jämnt i slutet där mot Falkenberg. För de hade kunnat avgöra betydligt tidigare. Men deras två första mål är ju riktigt klockrena. Det är distansskott och ett riktigt bra lågt inlägg.
Sigurd Jonsson uttagen till Islands EM-trupp nu också. Mm. Helt väl förtjänt efter en fantastiskt fin inledning av Allsvenskan. Han inte bara har klivit fram och gjort mål, utan han har även varit den här tvåvägsmittfältaren som varit väldigt fin på deras mittfält.
Mm.
Men vi kanske ska avsluta veckans omgång med de orden.
Tack.
Tack.
Tack. Fotbollsnyheter. Och vi börjar med EM-truppen som tas ut i eftermiddag.
Spännande.
Verkligen. Vilka namn tror ni kan bli överraskning?
Tror och tror. Jag hoppas ju, eller jag har ju min lilla joker som jag vill ska komma in. Och det är ju Totte Nyman i Norrköping. Just för att han, jag tycker att hans utvecklingskurva har varit brutal den senaste säsongen. Han gör mycket mer mål nu. Han ser lite mer fysisk ut. Han ser riktigt sugen ut på att liksom bli bättre. Han har även karaktär, att han hade ju magproblem för 2 säsonger sedan. Där hans karriär var väl lite så här, vad kommer hända egentligen?
De här ständiga magarna.
Precis.
Ja, Rassel, vet du hur det känns?
jag tycker att han har en riktigt bra karaktär och jag ser inte varför. Eller jag tycker att han kan ha en plats på en bänken. Kanske inte få någon speltid, men ändå se hur det är, liksom, hur det är att vara i ett mästerskap.
Jo, jag håller med om att Totte Nyman är en intressant spelare. Men jag tycker att de platserna känns nästan lite förgivna som man kan spela på. Mm. Forwardsuppsättningen är ju i princip spikad, kan man väl säga. Det är väl i så fall en back som ska med till, som inte är given. Och det är en mittfältare. Sen är det en tredje målvakt som jag inte missminner.
Men ska vi kanske börja bakifrån med målvaktssidan och gå igenom lite lätt på framåt vilka vi har att välja bland?
Ja.
Isaksson kan vi väl alla hålla med om att han är given i truppen?
Jag har ju tidigare sagt Karlgren, men han har ju inte levererat de senaste matcherna.
Nej, men Isaksson är ju given etta. Så enkelt är det ju.
Sen kan jag tycka att Robin Olsson ska in efter en fin vår i Köpenhamn.
Mm. Ja.
Ska vi säga Hopf, Karlgren?
Jag hade sagt Hopf. Han levererar ändå ganska bra i turkiska ligan. Visserligen kanske ett pensionärsnäste, men sett till status på liga så tycker jag nog att Hopf ska med det.
Får speltid också?
Ja, framförallt det. Det är ju få målvakter som får den speltiden som man får ute i Europa.
Backlinjen då? Högerback är ju lustig given. Vem ska man ta in en mer högerback där?
Jag hade gärna sett att han hade tagit med Salmonsson i och med att han har levererat väldigt fint i Allsvenskan. Tinnerholm känns ju ganska känns inte ens som ett alternativ längre, utan det handlar om Salmonsson ska med eller inte. Men å andra sidan så finns ju Pierre Bengtsson, kommer ju med största sannolikhet med, och Seppel Larsson kan spela högerback, även fast han vantrivs där.
Jag tycker väl det är en svår fråga. Det känns ju synd att inte ta med Salmonsson, i och med att han varit så himla bra nu under våren, även bra förra säsongen, och samt att han då blivit bättre försvarsmässigt också. Det är någonting han satsat mycket på att utveckla för att kunna få en chans i landslaget och kanske ta steget ut i Europa till en bra klubb i så fall. Han har ju sagt att han går ju inte ut i Europa för att spela i holländska ligan kanske, utan då får det ju vara någonting som känns mer aktuellt och är lite större. Så att det känns ju tråkigt att inte ta ut honom, men jag förstår ju grejen som vi var inne på om han inte gör det. Men samtidigt så finns det ju en öppning här i med att Antonsson bröt käke nu, kommer inte att kunna bli uttagen, missar EM. Då har du ju egentligen bara kanske Seb Larsson som du sätter ner där, om man nu vill använda Nilsson Lindelöf i mitten jämte Granqvist, som känns ganska given.
Ja, jag tycker väl, med tanke på hur det har sett ut här i vår, så tycker jag väl nästan att Nilsson Lindelöf också ska vara given. Alltså man vet inte vad Hamrén kan ställa till med. Han kan ju få in Erkan Sänke någonstans också. Så.
Ja. Men nu ser ni på det då? Ska Helander med till exempel?
Ja, det tycker jag väl inte att han ska. Ganska lite speltid ändå. Alltså,
spelat mycket under våren.
Nu under våren, ja. Men det är en svår fråga att behandla, om man säger så. Men Helander har väl, jag tycker fortfarande att han behöver jobba med sitt passningsspel lite mer. Och jag tycker väl ändå att en sån som Nilsson Lindelöf är bättre. Jag tycker Erik Johansson är bättre. Granqvist har faktiskt varit hyfsad på två senaste åren i svenska landslaget. Hade jag kanske hellre sett en Jansson, han är ju ganska iskall.
Men det känns ju som Hamrén kommer ta, just i backlinjen så kommer det väl vara mycket moral och tidigare erfarenheter i landslaget. Jag ser inte Hamrén som den typen att han skulle gambla i backlinjen.
Nej, jag kan ju tycka att han kanske borde göra det nu. För ja, att han har ändå ingen jobb kvar, men exakt. Han kommer ju inte göra det. Det är det som är lite tråkigt.
Däremot mittfältet då känns det som att det finns öppet för någon skräll möjligtvis. Hiljemark har varit bra, varit med i truppen lite grann innan, men känns också lite osäker om man blir uttagen.
Det ska ju bli kul nu att se Ekdal, vad som...
Hans kamp mot klockan.
Precis, och kanske förhoppningsvis höra lite mer vad det var egentligen som har hänt och hur allvarligt det faktiskt är. För det känns ju lite oklart där fortfarande.
Vilken drink var det som fick honom ur spel på krogen?
Precis.
Det var ju ändå ett 20 cm långt och 5 cm djupt sår han ådrog sig. Mm. Och det är ju ganska mycket, ska vi säga. Och frågan är, visserligen han kanske kommer med, men hur bra form är han i då?
Han har ju inte spelat så mycket och kommer ju tillbaka nu precis efter en skada också. Och troligtvis var det väl kanske det han ville ut och fira kanske.
Jag tycker det är kul att han, det är ju hemskt det som hände, men jag tycker ändå, jag gillar lite när svenska spelare kommer ut lite mer. Det har blivit världens mediebomb det här runt om i Europa. Så jag tycker det blir lite hype kring svenska landslaget.
Jo. Jag tänkte bara göra en liten återkoppling här. Vänsterbackar, vilka vill ni se vara med i truppen?
Egentligen så ser jag ju självskrivet vänt på vänsterbacken. Jag menar han spelar det ett av Bundesligas absolut bästa fotbollslag och han är given i den startelvan, blir uttagen i omgångens lag med jämna mellanrum. Så jag tycker det är sorgligt att han troligtvis inte blir uttagen just eftersom att han har den relationen han har till Hamrén. Så att med det i åtanke så ser jag väl i så fall att man tar ut Marcus Olsson, Martin Olsson såklart och Ludvig Augustinsson.
Mm. Jag kan väl bara hålla med dig. Jag ser inte någon annan. Jag kommer inte på någon annan i alla fall som skulle kunna utmana om de platserna.
Nej, men jag tycker ju faktiskt att Oscar Bent är ju, det är ju kanske det andra namnet jag hade satt upp på en sån lista över givna i en startelva.
Men tror ni att Hamrén kommer efter frysboxen, tror ni han kommer dra in han nu in till ett...
Nej, det kommer han inte göra.
Blir ju Pierre Bengtsson också, trots att han har varit vänsterback också. Mm. Men varit Peter under stora delar av säsongen.
Och man ska faktiskt veta det att visserligen Pierre Bengtsson, han kan spela högerback, men Oscar Wendt har en bra högerfot. Han är i princip tvåfotare och han visar ett gång på annan i även Bundesliga där han har Bland annat gjort mål med höger, till och med en fin liten curl, om det till och med var mot Bayern München. Så att han kan ju också spela högerback, men han, jag tror inte han kommer med ändå, med tanke på hur relationen är.
Men återigen, in i mittfältet då, Källström, Ekdal ses väl som givna i truppen?
Tyvärr, Källström. Alltså, förlåt mig, men han är ju slut.
Alltså, både och. Jag tycker ändå att han... Nu har inte jag rattat in i Schweiz. Men det känns ju som att den foten han har någonstans, jag tror att den kan bli användbar.
60 minuter ser jag han kan spela. Sen får man byta ut han och kasta in någon lite mer springduglig inner.
Levick har ju visat form på senaste tiden också, så att på ett sätt ser jag ju han som ett möjligtvis bättre alternativ än Hiljemark, just eftersom att han har de här utpräglade defensiva egenskaperna, medan Hiljemark är lite mer en tvåvägsspelare. Sen så ska ju Wernbloom in i bilden någonstans också.
Ja, han ska ju det.
Ja, men jag tycker han kastar mig in när det är 10 minuter kvar och så drar han ett rött eller gult och knäcker något ben.
Ja, ett gult är ju, det är ju
i standard.
Det är inte högt i odds på det direkt.
Nej, och det är ju sånt vi gillar i genuin läderkula. Gula kort.
Ja, och sådana lirare som Pontus Wernbloom.
Ja, det är genuint för fotbollen.
Verkligen. Men kanterna då? Dormas känns väl hyfsat given på ena kanten.
Jag måste säga, andra. Alltså det, var, jag har, det är länge sedan jag... Eller jag har aldrig känt så här svag hype inför ett EM, måste jag säga. Jag tycker ju att den här, ja nu vid 5 där när han kommer släppa truppen, jag har aldrig känt någon så här...
19.
Är det 19 till och med? Mm. Ja, det är ingenting, nej, svag känsla på det hela.
Men det är väl också just det att det känns som att man halkat sig till det här mästerskapet. Det är fler lag än någonsin tidigare som ska spela ett Europamästerskap, och då kommer ju de här blåbärsländerna med, vilket Sverige tyvärr kanske är en del av de här länderna idag.
Man är ju det idag, och så just kantspelet, alltså de kanterna vi har att tillgå i ett Sverige är ju, det är direkt undermåligt faktiskt. När en sån som Sebbe Larsson är med i bilden, förlåt mig, men han har ju ingen, hade det varit i vilket annat landslag som helst, han hade inte haft någonting att göra. Alltså, han är inte ens bra i, alltså han, det är klart att han inte är bra i Premier League, men han är inte ens bra i Sunderland i Premier League.
Han är jäkligt bra på att klaga på domaren dock.
Ja, han är bra på att klaga på domaren. Sen ska jag kanske säga att han har en bra fot, det ska jag ge honom. På liggande boll, som man brukar säga. Men alltså, resten av spelet, han är fullständigt oduglig.
Alltså grejen är att jag jag gillade honom i Danmarksmatcherna. Jag gillade slit han gjorde. Visst, han orkade ju kanske inte springa upp till hörnflaggen, men han fanns där och kämpade. Och jag minns, jag drömde ju en gång i tiden om att han skulle bli Sveriges nya Fredrik Ljungberg, men han blev väl mer lik en skugga av Erkan Zengi nästan.
Men det är ju Hamrens största uppgift, är ju att bestämma verkligen vem ska ta frisparkarna och från vilket avstånd.
Ja, jag tror inte det är något bekymmer så länge det inte är inläggsfrisparkar. Nej. Så tror jag faktiskt att det är hugget i sten vem som ska ta dem.
Nej, det ligger väl något i det. Det var ju inför Danmarksmatchen där, så var det ju faktiskt en relevant fråga, för då hade ju Zlatan missat en 10-12 frisparkar från bra lägen i kvalet. Och då ska man ju komma ihåg Seb Larsson, jag minns ett mål han gjorde mot Arsenal som var jäkligt tungt också. Fyrade mot gamla klubben, lite grisigt. Men efter Zlatans mål mot Danmark så känns det väl som att han är given.
Ja, det är han ju. Men alltså... Ja, men Seb Larsson kom ju med och Zengin kom ju också med.
Ja, det är... Ja.
Och det talar ju lite för Sveriges svaga länk. Tidigare varit mittbackarna. Men sen ska väl kanske Ola Toivonen med någonstans.
Ja, han kan man kasta in lite. Han får vara frispelare. Låt han gå någonstans.
Han är en trekvartista.
Men om vi hoppar uppåt då, tror ni Elmander kommer att hänga med?
Bäste målskytt i Brönby.
Ja, om Hamrén fick bestämma så hade han väl gärna gjort det. Men då, det känns ju ganska givet med Gudetti, Zlatan, Berg och Kujovic.
Det känns ju så, men inte Totte går före.
Totte kommer väl inte göra det, men jag skulle tycka det var kul om han som ett litet, eller som ett riktigt stort wildcard. Men det kommer inte hända.
Ska vi säga något om Astrid Ajdarevic också, som Kristoffersson tyckte skulle vara med?
Jag tycker han är roligare än Kujovic, måste jag säga. Så viktig som han är. Kujovic är viktig för Norrköping, men Astrid i Örebro, vilket slit han gör, grabben.
Ja, jag tycker att Astrid har varit väldigt bra i inledningen av Allsvenskan. Men Kujovic tycker jag har fler spetsegenskaper. Han är bra på huvudet. Mm, ja. Det är målskytt. Och ja, men det är en bra spelare liksom. Och att han spelar i Allsvenskan den här säsongen, det är ju egentligen helt otroligt. Men jag tycker att han borde med.
Problemet med Kujovic är att han är lite lik Zlatan. Skulle man ta in Astrid då istället, skulle det bli lite mer som Berg. Att han kanske sliter lite mer vid sidan om liksom.
Alltså både och, Astrid vill ju ha väldigt, väldigt, väldigt mycket boll. Han vill ju styra, det är som han sett när Örebro spelat också, att när Astrid inte haft mycket boll har det inte varit bra. Men när han haft mycket boll har det varit bra, och han har gått ner mycket plan och hämtat. Så jag tror samtidigt att det kan vara fara att ha med Astrid också, för att jag vill inte att Sverige ska spela på det sättet där man har allt för mycket boll, utan jag tror att man ska vara som ursätt i EM senast, att man är fruktansvärt destruktiva, spelar försvaret, sätter det ordentligt, kanske Seb Larsson på kanten, bara för att sejfa defensiven. Men visst, han har ju en kreativitet som kanske ingen annan har i landslaget, förutom Zlatan då.
Nej, möjligtvis är det så, men jag håller med om analysen här om att man ska spela som U21-laget. Tyvärr så kommer inte Sverige göra det. Och om ni inte har förstått det som lyssnare, så är jag ganska kritisk till Erik Hamrén har varit under hans sejour.
Det har vi alla varit.
Ja, för jag tycker att han spelar inte utifrån de förutsättningarna som finns att tillgå.
Men han vill visa, han vill se shining.
Shining, och det har Kujovic.
Det har
lite silly season då. Vi har ju en del spelare som varit lite i ropet där.
Och tränare.
Även det. Mm. Men vi har en som är klar i varje fall. Matte Hugosson.
42 år, jävla.
Fan vad jag gillar sånt. Jaha. Jag tycker det är ingen åldersdiskriminering här inte, utan man slänger in vad man har liksom. Och det är, förhoppningsvis kommer det bli väldigt bra.
Tanken går tillbaka till Bengt Andersson. ja, men vi är ju, han var ju bra i Allsvenskan när han spelade när han var aktiv, om man säger så. Nu vet jag inte hur den fysiska formen är, men det är klart att han kan gå in och stötta upp Gävle som åkte på en skada där.
Han låg ju ofta i toppen i den här räddningsprocentsligan också. Det var ju en viktig del i att Pelle Olsson hade den här järndefensiven under ett antal år.
Och var ju faktiskt ryktades på väg bort i flera säsonger, men stannade kvar i Gävle. Hur det kommer sig, ja, det är svårt att svara på, men det var ju en kvalitetsmålvakt när han hade sin storhetsera.
För att inte gamla där då, så tycker jag dock att man ska ta, att backarna ska få köra utsparkarna och så. Det är lätt att sträcka sig för 42 års ålder alltså, det är ju det.
Talar du av egen erfarenhet?
Ja, som är 23.
Men om man ser något snäpp högre i plan, vi har en Rasmus Lindgren som slutförde säsongen i Groningen med 2 mål som mittback. Sägs vilja komma hem till Sverige och Göteborg. Han vill spela allsvensk fotboll, vilket han aldrig gjort i och med att han var i Landskrona Boys där då och lämnade ganska snabbt för Europa och holländska ligan. Vilket lag tror ni hamnar i? Blir det Blåvitt eller blir det Häcken?
Jag hade ju givetvis hoppat på IFK Göteborg med tanke på att det är en ganska tunn trupp. Sen vet jag inte om ekonomin tillåter det. Det är i så fall om man är beredd på att gå ner lite i lön, lite som Tobias Hysén, för att just på de positionerna behövs det stärkas upp i Göteborg, och då är Rasmus Lindgren ett bra alternativ.
Särskilt om det har ryktats lite lätt om nu även sen förra sommaren att Bjärsmyr ska vara sugen på en till utlandssejour, kanske Kina eller liknande, för att känna sig en liten hacka till. Så då är det ju verkligen ett alternativ, och Rogne vet man ju inte när han går sönder nästa gång, tyvärr.
Nej, och Görter är ju bara fram till sommaren, så även om jag tror att man förlänger det lånet.
Samtidigt så är ju Häcken av stort behovet av det också, men jag tror att vill man hem till Allsvenskan och som han säger känna tryck, för att det är ett sånt tryck i Allsvenskan som det är idag, då känns ju Gamla Ullevi lite hetare än Bravida Arena.
Det är inte så att det är någon större publiktillströmning till Bravida Arena, om man säger så. Även fast de har en ruskigt fin låt nu ute, vi älskar BK Häcken. Mm. Med andra generationen så gjorde kebab, pizza, slivovitsa. Det gillar vi.
Den kanske inte är genuin, men den är fin ändå.
Det är en sommarplåga.
Ja, det skulle man kunna säga.
Faktiskt. En annan spelare som också varit lite i ropet nu, det är ju Alhaji Kamara. Nu vet jag inte om han skrivit på pappren än, men det sägs ju att de ska bli påskrivna nu i dagen i varje fall, och att han ska bli spelklar. För DC United, trots de här hjärtfelen som UEFA förbjudit honom då från att spela, men så har man gjort läkarundersökningar i USA och kommit fram till att det inte är några problem utan att han ska kunna spela.
Och de kör väl inte efter just FIFAs och UEFAs regler utan de har ju egna där. Vilket gör att han får spela. Mm. Sen, alltså, ja, min personliga åsikt är ju att det är skitkul om det verkligen kommer gå nu för han att spela. Men det är ju risky liksom. Ett hjärtproblem ska man ju inte skoja bort.
Nej, det är ju ganska allvarligt. Sen så tror jag att om nu han vill ha igång i, om han kickar igång sin fotbollskarriär igen så tror jag att han egentligen behöver lämna Norrköping i och med att de har den forwardsuppsättningen med Totte Nyman och Kojovic samt Bassa Andersson som faktiskt har gått in och presterat ganska bra.
Men jag tycker det är lite synd att han gör den här flytten, för att troligtvis vill han ju gärna spela och han känner väl kanske en press också att tjäna pengar för att, ja, hjälpa familjen där hemma i Sierra Leone kanske också, så att det är ett väldigt svårt läge och det tar ju extra tungt på honom då i och med att han kanske har de ekonomiska förutsättningarna hans familj och så här som svenska familjer kanske inte har. Så det är ett svårt läge, men man får väl egentligen hoppas på att han klarar sig helt enkelt.
Verkligen, det är ju en otroligt rolig fotbollsspelare och jag tror absolut att han kommer leverera i MSL om nu.
MLS.
MSL, vad sa jag?
MSL sa du, MLS.
Förlåt här. Nej, men jag tror att han kan bidra med rätt mycket och hoppas att det kommer gå för han.
Verkligen. En tränare också, om man ska lämna spelarplanen och gå vidare till det. Det är ju Jens Gustafsson som avslöjats nu idag. Ska vara helt klar för Norrköping och presenteras vid firatiden. Mm. Tror ni att han är rätt för det jobbet?
Jag bollar nog över frågan till dig, för att jag kan inte mycket Jens Gustafsson, men om man har haft det defensiva ansvaret för AIK så tycker jag väl kanske att det borde funnits andra namn som har varit intressanta för Norrköping. Men jag kan inte mycket Jens Gustafsson, så...
Jag kan snacka lite på den punkten i så fall, i och med att jag lärt känna honom lite. Pass att han har hans ungar och liknande. Nej, det har inte. Men om någon trodde det. Nej, men jag tror faktiskt att det är en väldigt spännande tid han har där framför sig. För att i HBK gjorde han det väldigt bra. Han satte organisationen, spelade på ett enkelt sätt. Men utvecklade samtidigt en offensiv i HBK också, där han lät yttrarna Blomberg kliva in mer i plan. Kristin Steindorsson gjorde han från en medioker superettanspelare till en stark allsvensk spelare. Och att han fick det att fungera tror jag att han kan bygga vidare väldigt bra på det Janne gjort i Norrköping. Sedan är det inte säkert att, eller på ett sätt tror jag ändå att han kommer kunna förvalta arvet redan i år, att de egentligen bara fortsätter spela vidare på Jannes filosofi. Sedan kommer väl han i takt med det köra in på sitt spår. Men samtidigt är de ju ganska lika i sitt sätt att vilja spela fotboll också. Så jag tror att skillnaden kommer inte bli allt för stor.
Och det är, jag tror det är väldigt bra av val ändå, just att han är defensivt lagd. Att, för defensiven, man måste i något mån sätta den först. Och sen kan man fokusera på anfallet. Anfallet i Norrköping funkar ju, det vet vi. Det är inga problem där. Och komma in i en, som, ja, en, man får väl anse att Norrköping fortfarande är en favorit att vinna guldet i år också. Eller en av favoriterna. Så tror jag att, som du sa, det är viktigt för honom att gå in lugnt och inte bara fokusera framåt. Vi ska göra mål, vi ska spela rolig fotboll och så. Utan om man sätter prägen där bak så tror jag det kan gå bra.
Och så tror jag att Norrköping är en bra klubb för honom. Den svagheten som jag har kunnat se hos Jens innan, det är att han haft lite problem med media. Jag tycker att han är ganska omständig i vissa intervjuer och jag menar på presskonferensen, eller på hans presskonferenser, då har man ju nästan fått ta någon form av liksom extra högtalare för att han pratar så fruktansvärt tyst. Jag vet inte om det är blyghet eller om det är så han brukar prata, men min känsla är att jag tror inte han hade klarat trycket från media, pressen, supportrarna och vara huvudtränare i AIK. Då tror jag att det är lite mer skymundan och är bättre i Peking i så fall.
Men han är ju från Halmstad.
Ja, Halmstad eller Laholm.
Okej, men det känns väl nästan som att det här är en rekommendation från Jan Andersson i så fall. För annars är det ju den här HBK-incesten i Norrköping.
Nej, men verkligen, det känns väl så. Men det är också intressant just det här att AIK hade ju säkerligen en plan att han skulle bli någon form av caretaker. Men i takt med att Norling vurmats mer och mer runt styrelseborden i AIK, så känns det som att kanske Jens fick lite kalla fötter där också när han fick det här erbjudandet. Och jag tror egentligen också som sagt att Jag tror Jens, om han hade fått erbjudandet från AIK, första tränare och Norrköping, då tror jag ändå han hade tagit Norrköping, trots att AIK är en större klubb med allt vad det innebär. Men då har vi en punkt till också bland fotbollsnyheterna, och det är våran kära Robbie Lawler.
Robert Laul på Aftonbladet. Ja, han, de har ju sin, jag gillar den, att, de, att han får uttala sig efter varje omgång i Allsvenskan om, med lite emojis och sånt på Snapchat. Jag gillar emojis. Men han, han hävdade att Carlos Strandberg ska bli en EM-joker, vilket jag ställer mig högst kritisk till i det sammanhanget, för att jag tycker inte att Carlos Strandberg besitter de kvaliteterna för fem öre.
Nej, jag håller med. Då vill, jag vill ju mycket hellre ha Totte Nyman då.
Jag håller väl med, EM-joker ju. Jag har lite svårt för EM-jokrar så, så att jag vill väl ha det som känns bäst just nu. Ja, lite konservativt. Men jag minns ju när Sven-Göran Eriksson tog ut Theo Walcott till Englands VM-trupp 2006. Spelade inte en minut och tog egentligen bara upp en plats. Och det skulle jag väl kunna tänka mig, även om Strandberg är mer prövad än vad Walcott var under den tiden. Så känns det mer som att en Kujovic eller till exempel Totte Nyman skulle kunna tillföra mer.
Jag ser väl inte Carlos Strandberg som Sveriges nästa största stjärna, om jag säger så. Men det är en diskussion som jag överlåter till andra kritiker, i och med att jag tycker inte att han är tillräckligt bra. Tror inte han kommer bli det heller.
Diskutera på Twitter, vet jag. Vad tycker ni som lyssnare om Carlos Strandberg?
Hyllar ni som jag? Eller hånar ni som Ludde? Kanske lite tufft sagt.
En omröstning på det, ja. Ja, tack, ja tack.
Ja, det kan vi göra på vårt Twitterkonto. Ja. Ratta in genuin läderkula på Twitter och tyck till vad ni tycker om Strandberg.
Högt och lågt.
Tack.
Tack.
Tack. Svenskprotokollet. Och den här veckan har jag ringt upp och snackat lite med Per Hansson i Feyenoord, andra målvakten där. Sen övergången från Helsingborg i vintras. Han har inte spelat särskilt mycket, men suttit med på bänken och kämpat febrilt för att kunna rubba Kenneth Vermeer, som är en rutinerad målvakt där, som har första platsen då i Feyenoord, som slutade trea i holländska ligan efter den här säsongen som tog slut i helgen. De vann även kuppen och Hansson fick medalj. Men vad tycker ni egentligen om övergången, att han gick till Feyenoord, blir andra målvakt och lär få svårt att knipa första platsen.
Fick han diplom också?
Ja, det var väl knappt ett diplom.
Nej, jag kan väl säga att jag tycker väl inte att det är ett jättebra val som målvakt om man inte är första målvakt. Och dessutom peta Kenneth Vermeer, som är en holländsk målvakt som står i landslaget, så tycker jag väl kanske att man borde valt klubb något bättre.
Det är ju väldigt, som målvakt så är det ju en, det är inte den lättaste positionen att slå sig in i.
Nej, det är ju en plats.
Precis.
Det finns ju bara den.
Ja, och ja, har du då träningar eller B-lag där du liksom får speltid, ja, men ja, det är svårt, jag vet inte. Och när de kommer tre också, det känns inte som att de behöver eller har något jättebehov av att byta målvakt.
Om man nu pratar om att utespelare ska välja speltid, så är det ju ännu viktigare för målvakter att göra det. Man kan ju se på Kristoffer Nordfeldt som är på Nordpolen vid det här laget i Swansea. Han borde kanske också stannat kvar eller bytt till en klubb där han borde fått stå.
Alltså jag tycker lite både och, för att skulle Hansson gått till en klubb där han borde få stå, då är det ju botten av holländska ligan kanske som gör den värvningen från allsvenskan, i och med att man kanske inte ofta värvar målvakter utifrån på det sättet. Så jag tycker någonstans att han gjorde det. Han har vunnit allt till Helsingborg. Allt som går att vinna i Sverige. Han är 30 år. Han är sugen på ett äventyr. Han får ett erbjudande från Feyenoord. Kenneth Vermeer är visserligen lika gammal som Hansson, men en liten skada, då är han ju där.
Men är det en nackdel att hamna i ett bottenlag då?
Ja, jag tänker också det, för att det är då dina målvaktsegenskaper sätts på prov. Man kan ju ta, om man nu ska dra en jättestor parallell, så Manuel Neuer har ju varit sämre den här säsongen i Bayern München, för han har inte alls haft lika mycket att göra som han haft tidigare säsonger. Så han har ju gått ner sig ett snäpp. Så jag tror inte att det är en sådär jättestor nackdel som målvakt att gå till en bottenklubb.
Kan vara både och. Jag tittade mycket på Kalle Jonsson då, som gick från HBK till Nes Nijmegen. Och han prövade sig väldigt mycket, men samtidigt fick han ju väldigt, väldigt, väldigt mycket skott på sig. Holländska ligan ska man ju säga det också. Där är ju försvaret eller försvarsspelet långt ifrån många andra ligor sett till organisation i och med att man trycker så mycket på anfallsspel. Men han hade det väldigt tufft där och de åkte ju senare ner den division också. Och det är ju en annan femma i sig. Men jag tror 30 år har varit runt i något bottenlag i så fall. Alltså här kan jag i varje fall få bättre lön skulle jag tro. Även om man är andra målvakt, uttalad andra målvakt, så tror jag ändå att det kan vara hyfsat smart. Och Kina kan ju inte gå till som målvakt heller. De har ju ett slags förbud där för att värva utländska målvakter också. Så tjäna pengar där går ju inte heller.
Så är det.
Det man skulle gjort Simovic sällskap i Wengers gamla klubb.
Ja, när går jag Grampus.
Ja. Oj, oj.
Lite kul att Offside snackade ju också om Simovic nu i veckan. Och det första de säger direkt efter, det är i GLK-maner, Wengers gamla klubb. De spanar för fullt.
Ja, det är viktigt.
Åt alla håll och kanter.
Verkligen. Men vi rattar väl igång den här intervjun då, så lyssna, njut. Testa bärsen som Hansson tipsar om.
Absolut.
Om vi ska på borta match i Holland.
Det ska vi göra ikväll i alla fall.
Verkligen.
Så kanske det.
Här kommer det.
Hur tycker du att första tiden har varit i Holland?
Den har varit bra. Det var fyra månader. Kom väl in lite i en turbulent tid för klubben när jag kom. En del förluster och vi hade väl en månad där utan vinst. Men efter det så har det gått väldigt bra för oss. Vi har vunnit allting sedan i slutet av februari. Tror jag lyckats vinna cupen här nere också. Så att, det har varit en väldigt, väldigt bra tid så långt.
Du har haft ganska tuff konkurrens där i målet med Kenneth Vermeer som är rätt rutinerad. Mm. Hur tänker du kring det?
Nej, men det visste jag när jag kom att han var klar för Östermalet. Jag har varit under två år här och det var de premisserna jag visste om. Men jag tyckte ändå att liksom, det var en stor chans att få komma till en stor klubb som Feyenoord och få tävla med Kenneth och supporta han varenda dag. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Han har gjort en väldigt fin säsong och är en väldigt, väldigt duktig målvakt. Så att, det är klart att jag visste om att det var väldigt tuff konkurrens. Så. Jag ser väl lite som att första halvåret här har varit att komma in i det, lära känna allting i och kring föreningen och sen när ny säsong börjar har förhoppningsvis få lite chanser i träningsmatcher och sånt. Men det är klart att så länge han fortsätter spela så här bra så är det ju jättetufft såklart.
Som målvakt måste man väl kanske nästan ta den flytten för att komma ut va?
Ja, men det är ju lite så. Som jag sa när jag gjorde den här flytten att liksom jag har spelat som första målvakt i 10 år eller någonting. Och någon gång får man kanske räkna med att man får sitta på bänken också. Och komma till en sån stor klubb som Feyenoord kan man inte räkna med speltid hela tiden. Utan ska man komma ut framförallt som målvakt så får man ju lite ta de chanser som finns.
Skulle du vara intresserad av att byta klubb om vi säger att du skulle sitta på bänken hela nästa säsong också? Eller vill du fortsätta kämpa och satsa på det här i Feyenoord?
Alltså förr eller senare vill man ju spela såklart. Men sen får man ju se som sagt vad som händer under hösten om man får spela någonting eller om man inte spelar någonting alls eller om man spelar jättemycket, det får vi ju utvisa efter det, men det är klart att jag vill ju inte sitta på bänken allt för lång tid. Sen får man acceptera ibland att man får göra det också, men vi får väl se under hösten. Vi lyckades ta oss direkt här till Europa League-gruppspel genom cupen, så att det kommer bli väldigt mycket matcher till nästa år, vilket kan innebära att man kanske kan få rotera lite mer. Sen brukar man inte göra det med målvakter, men man vet ju aldrig. Men det är klart att vi får väl se vad som händer. Men just nu så trivs jag väldigt bra här och ser fram emot den nya säsongen efter semestern.
Absolut. Jag kan tänka mig så här som andra målvakter. Det är klart man peppar varandra och liknande. Men hoppas man inte någonstans att en liten skada som man kan få visa upp sen.
Ja, det är det som är lite tufft eller lite svårt som målvakt. För att jag brukar säga att man är ett lag i laget liksom. Samtidigt som man ska pusha varandra och hjälpa varandra varenda dag så tävlar man också mot varandra varenda dag. Men jag vet hur viktigt det är när man är första målet att den andra målet pushar och hjälper till. Och då har jag försökt göra så mycket som möjligt och hjälpa Kenneth och prestera ännu bättre. Sen är det klart att jag tävlar med han varje dag och vill visa att det är jag som ska spela. Något annat hade ju varit tjänstefel liksom. Så det är lite speciellt som målvakt. Det kan man väl inte säga.
Holland är väl ett bra land egentligen att utveckla sig som målvakt också med tanke på att många lag kanske inte sätter främst fokus på försvarsspelet, tänker jag.
Nej, det kan man lugnt säga. Det har varit, det är ganska, händer väldigt mycket i matcherna. Det blir ganska mycket mål generellt i ligan och framförallt väldigt, väldigt mycket målchanser. Och det har jag märkt i de matcherna jag fått spela också i träningsmatcher och så, att det händer väldigt, väldigt mycket hela tiden. Och det är väldigt utvecklande som målvakt. Sen är det ibland ganska tufft när det kan bli friläge från ingenstans, känns det som. Så att det är lite speciellt, men det är klart att kvaliteten är väldigt bra på ligan och man, framförallt topplagen.
Men vad händer nu framöver då? Det blir det semester nu direkt eller?
Ja, vi tränar denna veckan också lite grann. Det är lite ledigt över helgen. Och sen så tränar vi. Vi har några pass nästa vecka fram till nästa fredag. Och sen efter det så har vi fem och en halv vecka semester och sånt.
Om man ska till Holland och Rotterdam då på bortamatchen och framöver, vilken bira kan du rekommendera då?
Ja, om jag frågar mina kompisar som var i helgen så är det väl kanske Golsch som är den som smakade bäst.
Ja, okej.
Det skulle jag nog vilja säga.
Ja, men det låter lovande i så fall.
Och jag håller med dem också.
Jaha.
Torsdags tillbakablickan.
Vad är det med mig, Ludvig Billengren? Inte mindre än 7 spelare i den isländska IM-truppen lirar i Allsvenskan. Hur kommer det sig att spelare från den nordliga ön är så pass populära i den svenska högsta ligan? Svaret är alldeles för brett, men det har alltid funnits den kulturen att värva ifrån Island. 1978. Året då Leon Sparks fick Mohamed Ali på fall, Rensenbrink sköt i stolpen och Argentina vann VM-guld och Östers IF vann Allsvenskan. Där fanns även den första utländske vinnaren i Allsvenskan. Teitur Thoradsson, han var islänning. Resten är historia.
Det är fint och jag tycker att man ska, som det gör, du pekar ju verkligen på det här med isländska spelare i Allsvenskan och just det att som Lagerbäck då i det här fallet vågar ta ut allsvenska spelare. För att det är ju någonting som både Hamrén och Lagerbäck inte gjorde allt för ofta. Men där finns ju faktiskt många fullt kvalitativa spelare som fungerar i en väldigt organiserad spelmodell.
Mm. Jo, men det är ju. Och han tryckte ju på det även i en intervju här. Lasse Lav eller Lars Lagerbäck om man så vill. Att han menar ju på att de har ju den bästa organisationen kanske i hela IM, eller han sa väl kanske inte riktigt, han sa bland de bästa i världen. Lite halvdiplomatiskt, men jag skulle nog säga att de kanske har den bästa organisationen. Och det har ju att de är ju viljestarka och det är ju inte de allra roligaste träningarna, men de har en fruktansvärd inställning. Jag tror faktiskt att de kan gå ganska hyfsat i ett EM-mästerskap.
Förstå om det skulle spöregna, vara lite kallt i Frankrike.
Ja.
Då är ju de där med sina skepp och...
Och sina jätteskägg.
Ja, framförallt.
Ja. Sen ska vi se det om han tejtar där, Thoradsson. Han har ju även varit runt lite i andra allsvenska, eller inte allsvenska, men i Sverige. Och han har varit tränare och spelare i min gamla klubb, Skövde AIK. Och bland annat så tog han dit Gudmundur Magnusson som är en Skövde-ikon som jag också haft som tränare.
Men om man jämför lite, nu är det alltid svårt att jämföra över positioner och liknande, men vilken är den bästa isländska spelaren vi har allsvenskan idag?
Jag tycker ju Traustad som är riktigt bra. Sen så, vad heter han, Gävles spelare där? Nej, vad säger jag? Sundsvalls.
Ja, Sigurd Jonsson är ju med i diskussionen.
Sigurdsson. Men jag tycker kanske att det är de två som sticker ut allra mest. Sen hade jag gärna välkomnat att se Hermansson lite mer, Görter i IFK Göteborg. Som jag tror faktiskt är en väldigt bra mittback. Morgondagens stjärna, och den här veckan så ringde jag upp Axel Pålsson i Örebro, harvar lite i leden där. Tidigare spelat 2 säsonger i Tibro AIK. Faktiskt haft med 3 spelare från Tibro AIK nu. Kanske att det har att göra med min lokala region, men i alla fall. Han är en mittback, snabb, rivig, har ett ganska bra huvudspel, hyfsat kort ändå. Men intressant med honom, vi är inte med i det här inslaget, på att han var lovande också i handboll. Var på att hans farsa var riktigt bra i handboll, och om jag inte missminner mig så spelade han även utomlands. Men då tänker jag att vi leder in det här i en liten diskussion innan vi sätter igång det här inslaget. Dubbelidrottare, hur länge kan man hålla på med det, och ska du välkomnas?
Jag tycker att du ska välkomnas. För jag anser att man i alla fall upp till 16 års ålder kan prestera på i flera sporter samtidigt. Om man kollar i Stockholmsregionerna så är det flera som visar talang att de i flera stadslag. Jag har själv en kompis som nu kör hockey div 1. Det var, han körde Djurgården förut, som då var i stadslaget i bandy, stadslag fotboll, stadslag hockey. Och som i sin tur valde då hockey. Och han har väl sagt att det var just sport, eller kärleken för andra sporter som gjorde att han fick ett driv att fortsätta bli bättre.
Jag är väl inne på samma spår. Jag ser egentligen bara fördelar med det, och framförallt i det fysiska, till exempel att du blir idrottare med till exempel friidrott, då får du ju kanske en helt annan löpteknik som du kan använda dig av för att kunna ta dig fram snabbare på fotbollsplanen. Du blir idrottare till exempel med handboll eller liknande, kanske någon sport, gymnastik, där du kan bli mer rörlig. Fotbollsspelare är ju inte alltid de rörligaste på planeten, och då kan du ju undvika skador på ett helt annat sätt. Men däremot så tycker jag väl att inte i ett allt för tidigt skede, men när du hamnar kanske i ett akademilag och måste välja, då tror jag det kan vara en fördel att köra hårt på akademilaget i så fall.
Tror ni inte att det finns någon risk med förbund och så vidare, att de kanske inte ser på saken likadant, att de egentligen bara vill att man ska hålla på med i fotboll i det här fallet?
Så är det absolut, men jag tror att om man då lägger på för hårt på den här spelaren, att ja, men nu är det dags för dig att välja, så tror jag att spelarens egna passion för just den sporten kanske avtar lite.
Jag tror att spelaren har ju fortfarande valet, och det måste ju föräldrarna kunna stötta i så fall också. Och då gäller det att föräldrarna är öppna för det här och tror på dubbelidrottande under en längre tid. Sedan ska man ju alltid låta spelaren välja. Jag vill ju inte se föräldrar tvinga dem att dubbelidrotta i så fall, utan då får man ju lyssna på var barnet eller ungdomen vill i så fall. Men jag skulle väl tro fram till 15-16 års ålder tror jag väl att det är bra, men sen måste man väl börja inrikta sig åt något av åldern, kanske redan vid 14-15, för att man ska kunna nå fullt ut i den idrotten man verkligen vill.
Men det är ju ett jättebra, tänk dig att du har en vintersport och en sommarsport. Du har träning över 300 dagar om året.
Vill man ha ett konkret exempel så är ju faktiskt Olof Mellberg det, som är väldigt lovande i tennis också.
Mm.
Och Jonas Björkman var även duktig också många andra idrotter, den gamla tennisspelare. Men jag tror att vi lyssnar på vårt lilla inslag här med Axel Pålsson. Man hade lite bekymmer med att välja favoriter. Här kommer det.
Vi är nya ÖSK till den här säsongen, om inte jag missade mig.
Det stämmer.
Vad heter det? Om du fick beskriva dig som fotbollsspelare, hur skulle du göra det?
Oj, som fotbollsspelare. Jag är väl en skapligt snabb fotbollsspelare. Jag är slitstark. Och jag har väl någorlunda fötter.
Hur trivs du i din nya klubb nu då i Örebro?
Jag trivs jättebra faktiskt, säger jag. Nu när man har kommit in i det ordentligt. I början var det där innan man kände alla och sånt. Men nu när man har lärt känna alla och vet hur alla spelar och sånt. Så är det mycket lättare att spela med dem då. Så nu har man verkligen kommit in i det. Då trivs man ju bättre också.
Tränar du någonting med A-laget eller så? Eller är det bara i fotboll?
Nej, det är väl till och från en del med A-laget. Det beror väl lite på nu det senaste. Har det inte varit så mycket. Men i början av säsongen så var det ju i alla fall 2 gånger i veckan tränade jag med dem. Men då hade de en del skador och sånt också då. Så de brukar ju inte, i och med att de är 8 backar på kontrakt då.
Mm.
Så då brukar de inte flytta upp på oss yngre om det inte är så att det saknas folk riktigt då.
Nej.
Men annars så, det är till och från lite A-lagsträning faktiskt.
Vad tycker du de stora skillnaderna är mellan att spela till exempel Division 2 då, som du har gjort tidigare i Tibro, till att komma då till en allsvensk klubb?
Om man jämför med hur det var i Tibro så är ju tempot en jävla skillnad. Det går ju mycket fortare här uppe, trots att det är yngre spelare i allmänhet för dem. Men sen är inte lika, alltså närkampsspelet är inte lika tufft här uppe som det är i Division 2 då.
Ja.
Men annars det är mest tempot och sånt, att man måste liksom tänka mycket snabbare och besluten måste komma snabbare och sånt.
Vad har du för målsättning nu med din fotbollskarriär?
Ja, det är klart, så gå så långt som möjligt är ju, jag har inte riktigt satt upp några speciella mål för dem, men jag har väl som mål i alla fall att få vidare kontrakt med Örebro den här säsongen då. Och sen slå mig in i startelvan om några år då. Och så jobba mig utifrån där då.
Jag förstår. Vad har du, om man nu säger dina styrkor och svagheter som skiljer dig från andra fotbollsspelare, vad behöver du förbättra och vad är du redan bra på?
Ja, jag skulle inte vilja säga att jag är speciellt bra på någonting, så jag är ganska jämn i det mesta, men i och med att jag är inte så stor om man jämför med andra mittbackar. Så lite spänst och så här timing och sånt här i mittfältet har ju inte, är inte på topp än så länge då, men det är sånt som kommer med tiden förhoppningsvis.
Ja.
Sen alltid passningsspelet går ju alltid att förbättra. Man gör ju fortfarande små fel här och där som man kanske inte bör göra. Och det, nej, men det är bara att ta lärdom av misstagen och så förhoppningsvis så gör det bättre nästa gång.
Har du någon favoritöl?
Favoritöl?
Ja.
Oj. Nja. Favorit. Det där är svårt fan. Det finns många goda.
Så att det är ingen som sticker ut ifrån mängden?
Nej, faktiskt inte. Det är möjligtvis, jag har lite svag för Starplan, men tycker jag om mycket.
Ja, men det är kanonbra.
Liberala punkten.
Yes, och vi börjar väl med lite lyssnarfrågor som vi återigen alltid är tacksamma över att få in. Kul att engagera lyssnarna också och ta upp det som folket tycker om att vi pratar om. För vi är ju trots allt en både genuin och folklig podd. Och vi börjar väl med Kjetil Mannerheim som tyckte att vi skulle surra lite om Alex möjliga kontraktsförlängning. Han ville egentligen att vi skulle snacka om det i hela podden. Men vi kände väl att det får väl bli lite snack om EM och helgens matcher också. Så att, men vad tycker ni om, bör Jingblad sätta sig ner redan nu?
Ja, det tycker jag absolut han ska göra, för att de saknade en riktigt pålitlig striker förra året. Och sett till hur det har gått för Alex så tycker jag absolut att det är en spelare som kan ta den manteln.
Håller med där, men jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig med att inte slänga på ett femårskontrakt på honom, som många Stockholmsklubbar ändå vill göra.
Javogate.
Ja, no. Att man ser en spelare leverera en säsong, skriver ett långt kontrakt som kostar rätt mycket och man binder upp en plats i truppen, och sen ser man att nästa säsong så lever spelaren inte alls upp till de förväntningarna som man hade på honom.
Men säg ett treårskontrakt. 3 år framåt, för då har de ju fortfarande potential att kunna sälja honom för en hyfsat dyr peng ifall han gör en lika bra säsong nästa säsong. Om man då nu imponerar att han fortsätter lika bra den här säsongen. Men då skulle jag ju kunna se 3-årskontrakt, för att annars finns ju alltid risken att han lämnas som bossman i så fall, eller 1 år kvar, då blir det ju inte så mycket pengar heller. Och Bayern behöver väl någon spelarförsäljning nu, de har ju inte sålt fruktansvärt mycket för bra pengar på sistone.
Så att, nej, men råd till Jingblad. Försök att få en kontraktförlängning med Alex.
Bläcka pennan för fan.
Oj.
Ta fram fjärden. Även en annan fråga om J Södra, vilket vi alltid tycker är kul att snacka om.
Nu har vi till och med sett dem, så att nu kan vi uttala oss.
Precis.
Flera gånger.
Vi har ju sett dem innan också, ja, men jag har tänkt, som man ska säga.
Flera gånger. Så att,
och det var Marcus Ekholm som var lite besviken, kan man väl säga, på att många experter hyllar dem för det här destruktiva spelet som de har på planen. Håller ni med hans tes, eller vad säger ni?
Ja, alltså, jag kan väl säga om J Södra att, att de har ju en ganska destruktiv spelidé, men samtidigt så tycker jag att de spelar helt rätt. Och de har ju faktiskt ganska hyggliga offensiva spelare. Så att när de väl ställer om, då ställer de om. Och då går det fort och då är det kul att titta på. Men sen så ligger de ju lågt och det är de ju bra på. Så att jag tycker väl att man ska säga det. Att de spelar utifrån sina förutsättningar. Sen så är det ju inte någon Bayern München-klass på det, om man nu ska snacka destruktiv kritik, men för det var ju en hyllning utan dess like. Ja. Och det tycker jag inte riktigt att de når upp till, men som sagt, jag tycker att de gör helt rätt och de kan vara ganska roliga att titta på.
Sen just också att det är första säsongen nu i Allsvenskan. Man kan inte förvänta sig att ett lag då bara går framåt. Man måste liksom se efter defensiven först och sen kunna hitta något riktigt spel kanske i nästa säsong om man nu klarar sig kvar.
Jag är beredd att hålla med helt och hållet. Jag tycker att man gör helt rätt. Och det har varit ganska befriande också att titta på J-Söder just eftersom att de har tagit defensiven på så stort allvar i jämförelse med många andra allsvenska klubbar där det varit väldigt, väldigt mycket Hawaii av olika anledningar såklart. Men jag tycker att de gör rätt. Så jag har egentligen inte mycket mer att tillägga än det som sagts.
Men Johan, du ville snacka Uber Taxi.
Ja, jag tänker att vi kan avsluta det här avsnittet med att idag så är det sista dagen man kan... idag onsdag då, tisdag, onsdag. Så är det sista dagen man kan använda sig av Uber Pop. Och då alla kanske inte vet vad just Uber Pop är, men det är en väldigt bra tjänst när man skulle ut till stan eller till matcher eller träning eller vad som helst. Och när man inte har tillgång till busskort eller... ja, cykel eller vad man nu vill ta sig fram med.
Skoter.
Inlines. Det finns många alternativ.
Sparkcykel. Spark.
Och det här är ju då ett steg för att just Uber har ju fått väldigt stor kritik av andra taxibolag så att den här taxibranschen att den går åt helvete nu när Uber har tagit över de flesta kunderna och så. Så nu kommer vi backa bakåt i tiden och behöva betala 600 spänn för att ta oss 10 meter med en svartgul taxi.
Det är sorgligt att den är till slut.
Mm.
Jo, det tycker jag väl jag också. Sen så tycker jag väl att det finns vissa ekonomiska aspekter som man borde ta hänsyn till. Men, eller som man har tagit hänsyn till som inte var riktigt reko sett till hur det svenska samhället fungerar. Men det är klart att det är tråkigt och taxi i Sverige är ju... och hyggligt dyrt om man jämför med andra länder.
Mm.
Verkligen. Vi kanske ska börja surra ihop den här podden med de orden då. Tack för att
ni är ihop säcken här.
Precis. Yeah. Vi kan väl säga att vi i vanlig ordning finns överallt. Det är bara att ratta in podden på valfri plattform. Eller för den delen SR Radios eller Matchdags hemsida. Annars finns vi även på Twitter för diskussion och liknande. Och vi tar gärna diskussionen. Så tyck till, säg vad ni tycker om podden. Vad är bra, vad är dåligt, vad kan vi utveckla, vad ska vi vara med?
Vem är en idiot?
Ja, precis. Ut med det.
Ja, och ni kan även gå in på våra personliga Twitterkonton. Vi brukar vara ganska aktiva där också.
Tack för den här veckan.
Tack.
Tack.